Då skulle jag först vilja fråga så här. Skulle du inledningsvis vilja säga att din tro på Jesus, för vi pratar om Jesus i första hand idag då,
yes,
är mer baserad på känslor och upplevelser än det du normalt lutar emot som matematiker och forskare, det vill säga någon form av evidensbaserat material?
Ja, jag kan faktiskt inte säga vilket som är mest i procent eller så, utan det är både och faktiskt. Det är ungefär som relationen med min fru. Om du skulle fråga vad den är baserad på så är det jättemycket känsla. Men det är också faktiskt att hon är bra. Jag kan bedöma det rent vetenskapligt. Det är en jättebra hustru jag har. Så visst är den kristna tron, den är relevant. Jag kan bedöma den utifrån att den faktiskt funkar och håller och är sann relevant. Men det är väldigt mycket känslor i min relation till Jesus.
Vad är det som, vilka konkreta detaljer tänker du på då som du tycker att du upplevt?
Jag kan tänka på det här om Jesus uppstod eller inte. Det är ju en sån fråga man kan resonera omkring.
Mm.
Och då finns det väldigt mycket som talar för att han faktiskt gjorde det. Rent vetenskapligt.
Det skulle jag vilja höra.
Alltså jag har, detalj kan jag inte säga, men det finns en bok som heter Fallet Jesus. Som tar upp det här utifrån en juridisk aspekt. En jurist som har skrivit detta. Om man lägger ihop alla vittnesmål som finns från de som faktiskt var med, och allt som är beskrivet, så drar man den slutsatsen att detta måste ha hänt. Till exempel det att, är det rimligt att man fortsätter att presentera en person som Jesus och till och med är beredd att dö för den tron, om det, man faktiskt inte var övertygad om att han uppstod? Alltså jag tänker på de första lärjungarna då.
Jag skulle kunna tänka mig att man skulle kunna tro så mycket på hans budskap eller av tusen andra skäl skulle vara lojal mot tron än att han uppstod.
Mm. Nej, men jag tror ju inte det då.
Utan du tror att det var för att han uppstod som ja, de var så lojala?
Ja, annars hade de gett upp. För att då hade de ju själva ingenting längre att tro på. Och varför skulle man sprida det då?
Jag tänker på att de skulle kunna tro på det han predikade.
Det är en helt annan sak. Alltså om man inte tror på vad han gör och vad han har sagt sig komma för att göra.
Mm.
Då hjälper inte det om man har talat goda ord.
Om man inte tror.
Om någon kommer och säger att jag har en hälsning från Gud, jag är Guds son, jag kommer att uppstå om 3 dagar, och så inte gör det, då spelar det nästan ingen större roll vad man har haft för annan god lärare. För då finns det väldigt många andra goda läror och läromästare man kan följa.
Mm.
Så jag tror att de faktiskt hade gett upp. Och det säger den här juristen också. Att det är ett av de beviskriterierna, men det finns många fler.
Men tycker inte du som jag att alltså om man läser beskrivningen av vad som hände före och efter korsfästelsen, så är han ju beskriven för det första på ett mycket mer konkret sätt än efter, då det är lite dimmigt och lite luddigt och de känner inte ens igen honom, vilket jag tycker är märkligt om man har levt ihop med någon i 3 år.
Jag känner bara till en bibelberättelse där de inte kände igen honom. Och det var 2 lärjungar som gick från Jerusalem till en plats utanför som heter Emmaus. Det är en ganska känd berättelse. Och de var väldigt ledsna, besvikna, sorgsna. De såg honom inte. Annars hade de känt igen honom. Så fort de kom inomhus och han tog brödet, då kände de igen honom på hans händer. Och sen såg de vem det var. De såg honom helt enkelt inte. Annars hade de känt igen honom. Så att jag kan inte hitta många sådana berättelser som var annorlunda egentligen.
Jag tänker så här då, om nu detta spred sig, vilket det ju förmodligen gjorde att han hade uppstått, då tänker man att det skulle trigga igång de som hade avrättat honom. Där de fick höra, va? Han uppstod och får ta honom igen.
De kanske inte trodde på det. Lärjungarna trodde ju knappt på det själva.
Nej.
Och det tog ett tag innan de fattade att han faktiskt hade uppstått. När de här kvinnorna som var först vid graven kom och berättade för lärjungarna, trodde de det inte. Men då var det ju så att Jesus hade sagt till kvinnorna att gå till Galileen, jag vill träffa lärjungarna där. Och då gjorde de faktiskt det. Mm, och träffade honom där. Så de var lite intresserade av att se om det var riktigt.
Mm.
Så de anstängde sig i alla fall lärjungarna.
Jag hade tänkt att fråga längre fram, men jag kan göra det redan nu. Är det alltså så att du tror att det som Paulus säger, att om inte det är sant att Jesus uppstod, så är kristendomen inte mycket att hänga i granen?
Alltså, kristendomen är ju väldigt värdefull som ett sätt att leva, ett sätt att vara. Den har sitt värde i sig, men vad Paulus talar om är ju alltså det personliga. Om man har möjligheten att ta emot en gåva i evigt liv och sen är det inte så, då blir det en besvikelse och då blir det fel, säger Paulus. Då är det hopplöst för mig som individ. Jag når inte det målet som jag hade hoppats och som Gud har lovat. Det är det han pratar om där. Sen är det klart att kristendomen har ett värde i så som den har påverkat samhället i alla dessa år. Mm. Hur mycket har vi inte fått där? Jag kan räkna upp både universitet, sjukhus och allt. Det är klart att det är ett värde, oerhört värde i sig. Men själva poängen missar man, säger Paulus.
Tycker du det?
Om det, man missar poängen med det som Jesus kom för att göra, nämligen ge oss evigt liv. Den poängen missar vi om det inte är sant.
Men allt det andra han gjorde och sa, och miraklen och att han var jungfrufödd och hela det här, det, då gäller inte det om inte han uppstod också?
Det kan ju gälla i och för sig, men själva poängen med det här att han kom för att ge evigt liv och så gör han inte det, då förlorar ju kristendomen sin yttersta poäng då. Det är det Paulus säger. Han säger inte att kristendomen är värdelös i sig, men för mig blev det då värdelös, säger Paulus, för då når jag inte det målet.
Och du tycker?
Jag håller nog med Paulus i stor utsträckning där. Men samtidigt kan jag säga att kristendomen har ett enormt värde oavsett. För samhället till exempel. Mm. Eller för våra relationer, vad Jesus lärde, hur vi skulle fungera mellan varandra och så. Men jag skulle säga att jag skulle bli oerhört besviken ändå om det inte var sant.
Får jag haka på det där med evigt liv? Vad betyder det?
Evigt liv betyder att livet fortsätter i någon form efter döden. Och jag kan inte säga hur. Jag vet för lite om det. Det är dunkelt, men det är ett hopp. Och det är det viktiga kristna hoppet egentligen. Att det blir en fortsättning och den blir tillsammans med Gud. Det är det enda jag kan säga. Jag vet det.
För jag tänker så här, att om ju mer man håller på och studerar vad budskapet egentligen går ut på. Alltså jag har inga problem med att ta till mig allt det som det Jesus säger. Men ibland så tycker jag det snävar in på just det där med evigt liv. Vad är det alltså? Det är en sån liten, litet hopp. Det är någonting vi inte vet vad det är, inte var, inte hur, inte när, inte på något sätt. Och på det skulle då hela religionen och budskapet vila. Det tycker jag känns nervöst.
Alltså när Jesus får ett tillfälle att prata med en av de judiska ledarna som kommer till honom om natten. Mm. Och han har lite kort tid kanske. Han har ett kort samtal ungefär som du och jag har nu. Vad lyfter han fram? Det som står i Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Mm. Att var en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Och så får de ett samtal om detta eviga livet. Och ja, fortfarande kan vi inte säga exakt hur det är, men det är ju det mest centrala i det kristna budskapet som Jesus kommer att förkunna. Det är det eviga livet. Utan det så faller det.
Så det här med att man ska vara god mot sin nästa och älska sin nästa som sig själv, och man ska göra det och det och det, det är inte lika viktigt.
Det är jättebra, men kristendomen är inte helt unik på den punkten.
Nej. Nej. Varför tror du att han väckte sån anstöt som han gjorde?
Hans förkunnelse var ju väldigt radikal och spännande, kan man säga. Han ställde sig på de svaga sida gentemot ledarskapet. Bara det är en enorm utmaning. Och sen lyfte han faktiskt fram kvinnor. När han lyfte fram barnen. Det som inte var vanligt att man gjorde på den tiden. Och dessutom så gjorde han massa under. Så valde han att göra under på söndag. Jag tror att det var ett sätt att provocera. Mm. För det fanns ju många andra dagar att göra under. Men han valde faktiskt det. Det var en provokation. Det är inte bara uppfattade så, det var det.
Det hade ju funnits, precis som du sa, så hade det ju funnits många före honom och efter honom också i och för sig som säger ungefär det han säger. Vad skiljer honom från dem? Är det detta med evigt liv, hans uppståndelse?
Ja, det är en sak. Och sen tycker jag att en Gud som lider och har sår, det ser jag ingen annanstans i religionerna. Och detta att istället för att människan ska sträva och söka efter Gud, så är det Gud faktiskt som tar första steget och möter människan i sin son då. Det är, jag kan inte säga att det är helt unikt, men det är rätt speciellt ändå. Så det jag ser som det speciella i kristendomen.
Att
det inte är vi som ska sträva efter att nå Gud, utan Gud strävar efter oss. Det är liksom omvänt mot de flesta religioner.
Om och när vi säger att Jesus var Guds son, för det säger du också, och tror också. Vad tänker du då konkret?
Då tänker jag så här, att han kom för att presentera sin far då. Och för att förklara den här relationen så är det far-son. Och det är också viktigt i den sammanhanget där Jesus kom. Alltså förhållandet mellan far-son. Sonen gör det fadern säger. Han tar över, han ärver, för hela vidare. Och när Gud säger att han sänder sin son så är det väl det. Ni kan tro på honom. Han är precis som jag. Vi är ett. Lyssna på honom. Det är vad rösten säger från himlen när Jesus döp. Honom ska ni lyda och lyssna på. Han är min son. Det är ett sätt att uttrycka att han är den ni ska höra på.
Så det är inte så att vi också är Guds söner?
Inte alls på samma sätt.
Vilka sätt är det som skiljer oss åt?
Vi är syndfulla. Jesus var inte syndfull. Och vi har inte det ärendet att helt representera Gud. Det är ingen av oss som kan ställa sig i en sån position och hävda att vi, allt det vi säger är från Gud. Det är oerhört förmätet, det kan vi inte.
Hur ser du på andra profeter som liksom också kommer i Guds namn och med Guds budskap?
Ja, de är värda att lyssna på, men man ska också vara försiktig och pröva allt som profeterna säger. Det står faktiskt i Bibeln så. Däremot behöver vi inte pröva vad Jesus säger. Det ska vi ta till oss. Så det är en skillnad.
När du ber, vem ber du till då?
Ja, jag brukar säga att jag ber till Gud, helt enkelt. Och då tänker jag inte att det är speciellt fadern, sonen eller den helige ande, utan där hänger de nog ihop. Men jag kan också specifikt be till Jesus Kristus, och då tänker jag den bilden som man har av Jesus när han gick här på jorden. Det har vi alla fått en bild, så det har vi mer ett ansikte. Gud, fadern kan väl inte liksom beskriva eller ens ha en uppfattning om hur han ser ut, eller hon. Och den heliga ande ber jag till också faktiskt ibland. Och det menar jag vill ha den här ledningen, kraften för varje dag i mitt liv. Så då är det ju hjälparen som är den heliga ande. Då kan jag faktiskt rikta bönen till heliga ande, hjälp mig då. För nu har jag det och det som ligger framför. Det här är jobbigt. Kan du hjälpa mig då?
Men du har inga problem att ta till det och liksom omsätta treenigheten i praktiken?
Nej, det är lättare i praktiken än i teorin. Ja. Teorin är lite jobbig faktiskt. Och jag tror att det är någonting som kyrkan har skapat av pedagogiska skäl. Mm. Jag tror, för mig är den inte jätteviktig. Just treenighetsläran i sin utformning och i sin helhet. Men de här tre personligheterna finns i Gud. Det tror jag.
Jo, alltså vi vet väl att det är vi som har skapat treenigheten. Alltså ja, vi i det här kyrkomötet, jag 325.
Ja, jag visste, ordet finns inte i Bibeln. Bara
nej,
det.
Nej.
Så det är ju så.
Tycker du att...
Men får jag säga till nu? Det är egentligen inte så konstigt. Alltså, några kallar mig för pappa. Andra kallar mig för matematiker. Själv kallar jag mig för kristen. Man kan vara olika i samma person. Mm. Eller hur? Och det beror på vilken relation man har. Studenterna ser mig som matematiker. Församlingen här ser mig som en företrädare för kristendomen. Mina barn ser mig som pappa. Mm. Men det är samma. Alla de här perspektiven kanske man behöver för helheten.
Jag tänker på att Jesus konverserade med sig själv då stundtals.
Ja, alltså. Det är en dialog. Och det tyder också på att det är viktigt med relation. Gud är i sig själv en relation i sina tre delar. Mm. Det är spännande tanke faktiskt.
Ja, jag tycker det är svårt. Om vi pratar om bönesvar, tycker du att han svarar på bön på ett sätt som är tillräckligt tydligt och bra för dig?
Svaren blir ju inte alltid det som man hoppas på.
Nej, men är
det ibland är de otydliga. Ja, absolut. Det tillstår jag gärna. Ja,
att man vet inte om man har svarat eller inte?
Ibland vet man och ibland får man veta lite senare att men det var nog Gud som var med där i alla fall. Fast jag fattar inte det direkt. Och ibland är det tyst. Jag fattar ingenting.
Och de gånger då det man ber om så att säga inte äger rum eller det man inte får, det man ber om. Jag tycker man gör det lätt för sig när man säger att ja, men han förstår bättre.
Ja, men det sa jag inte.
Nej, jag tycker men det är ofta det man hör. Vi förstår hans vägar bättre ovan där.
Ja, det kan ju kanske till viss mån vara sant. Men Gud kan faktiskt inte göra allt heller.
Nej, och jag känner så här, det skulle vara bra för mig om jag visste vad han var beredd att göra. Så att inte jag begär eller ber om någonting som han ändå vet från början, det är inte lönt. Det här är inte inom mitt område, det är inte mitt bord det här.
Ja, det är ju inte bara det, utan Gud kan faktiskt inte göra allt. Tror du att världen skulle se ut som den gör idag om Gud verkligen fick bestämma hur det skulle se ut.
Nej, och därför så menar jag så här, med det anspråk som många gör beträffande Guds makt, så är antingen den beskrivningen helt fel, eller också är han inte den vi säger att han är.
Gud har ju lämnat över ett enormt ansvar på oss. Han är oerhört storsint när han säger, människa, tar nu ansvar för skapelsen. Försök och lyd vad jag har sagt. Då blir det bra. Då blir det till och med att fredsförsten funkar. Men det gör det ju inte. Därför att vi har inte tagit till oss det som var fredsförstens tanke, Jesus alltså. Och därför så kan vi inte skylla på Gud. Det är, vi har ju ställt till det. Får jag ta en liknelse där? Det kan ju vara så att våra barn, när vi hade lite mindre barn och bodde hemma, så stökade de ju i sina rum. Och då kan det vara så här att vi bestämde, vi städar inte. Ni får ansvar för rummet. Det är stökigt om ni inte städar. Vi kommer aldrig att göra det. Och så får vi främmande. Och så kommer de att titta, vad stökigt det är här i barnens rum. Ja, ska vi skämmas då eller inte? Eller är det vårt fel? Nej, det beror på avtalet. Och de skötte inte avtalet, därför är det stökigt. Vi har inte skött vårt avtal. Vi har inte gjort som Gud vill, därför är det oerhört stökigt. Och världen är ju grym. Vi ser hur det är, hur världens barn har det, till exempel. Inte är det Guds vilja. Och om jag nu ska be att det ska bli en förändring, då är det, handlar det inte bara om vad Gud kan göra. Det handlar om vad vi kan göra. Men vi ska ställa oss till hans förfogande. Först då händer det någonting annorlunda. Så Gud har begränsat sin makt, och han har gjort självmant genom att ge den till oss. Så ser jag det.
Var har du fått det ifrån?
Var jag har fått det ifrån? Den teologin?
Ja.
Ja, det kan nog vara så att jag har reflekterat själv och kommit fram till den.
Okay.
Så kan det nog faktiskt vara. Mm. Men jag tycker inte att den rimmar fel med Bibeln heller. För det står så.
Men tycker du att det håller? Alltså ingen av oss, vi älskar livet och så vidare, men ingen av oss har bett att få komma hit. Och idag, alltså jag vet inte hur många människor som lider, inte minst barn, i krig och, och svält och, och fattigdom och så vidare. Är det verkligen värt det? Han hade inte varit enklare om han hade sagt att det är självklart att jag tar ansvar för det här. Det är ju jag som har hittat på alltihop. Då får jag ta ansvar för det här.
Ja, men jag kan inte bestämma hur Gud ska göra. Vi kunde också sagt så till våra barn. Ni behöver inte städa, vi städar åt er. Men det handlar ju om en relation, ett beslut som man tar. Gud har gett oss en fri vilja, han kan inte ta bort den.
Du tycker inte han smiter undan något ansvar där?
Man kan säga att vi smiter undan ett ansvar som inte städade barnens rum. Men det var medvetet och ett beslut. Och ett avtal. Och det beror ju, om det var städat eller inte i barnens rum, beror ju på om de skötte sitt avtal eller inte. Inte på oss, som föräldrar.
Ibland har jag reflekterat så här ibland, får jag bara testa det på dig. Jag tycker det är orättvist, alltså resonemanget tycker jag är orättvist. För det innebär att när det går fel så är det mitt fel, och när det går rätt så är det hans förtjänst.
Nej, alltså, även om det går rätt till på jorden, så kan ju vi människor ta till... Att säga att det, vi har hjälpt till.
Okay.
Vi har lyssnat på Gud den här gången. Därför blev det fred. Det har vi rätt att säga. Vi samspelar ju med Gud i det här. Vi har ju gått in i hans avtal. Att vi har ansvar. Det kallas i Bibeln att vi har fått den fria viljan. Mm. Så, alltså jag har faktiskt inte hittat på detta, Thomas. Utan det finns.
Mm.
Och det kallas för den fria viljan. Och det löper som en röd tråd faktiskt genom Bibeln.
Mm.
Att vi har fått ett ansvar och vi väljer hur vi gör med det.
Jag tänker man alltså att som matematiker, eller kanske ännu mer som kemist, om man skulle börja liksom gå till roten för det här med fria viljan. Man är ju ändå en produkt av gener och genuppsättningar, och en mormor, en morfar, och en farmor, en farfar, och en släkting, alltså 1600-talet. Och alla de här generna finns i en. Man föds på en plats man inte kan styra över, av föräldrar man inte kan bestämma, och så vidare och så vidare. Jag tycker det är mycket att lägga det på mina axlar.
Den fria viljan, eller?
Ja.
Ja, det, jag kan hålla med dig naturligtvis. Att vi har ju alla olika förutsättningar i livet. Så är det definitivt. Men vi kan aldrig ta ifrån oss att vi har ett val. Alla har ett val som vi faktiskt kan göra. Och det är den fria viljan då. Även om vi har haft det oerhört besvärligt, trassligt i uppväxt och allting, så tror jag att det finns en möjlighet att rätta till det. Och våra egna val har betydelse för vad som händer med oss. Jag tror faktiskt det.
Några korta frågor. Är det viktigt att han föddes av en jungfru?
Ja, det tror jag är ganska viktigt med tanke på att man säger att Jesus är både Gud och människa. Jag kan inte se hur det skulle kunna funka annars, den teologin. Nu är ju inte jag teolog, vet du, så att det här har de ju brottats med, de som kan det här. Jag lyssnar mycket på K.G. Hammar och han sa ju att det är kanske ingen biologisk jungfru utan det är en teologisk jungfru. Och då tyckte jag det blev så svårt. Så då tänkte jag, nej, men som naturvetare så väljer jag i så fall en biologisk jungfru, för det vet jag i alla fall vad det är.
Han säger att han är enda vägen till fadern. Och då tänker jag så här, om det vore sant så skulle större delen av mänskligheten vara exkluderade. Hur ser du på det?
Ja, det är ju, det är komplicerat, Thomas. Det är det verkligen. Det är paradoxalt rent av.
Mm.
För själva idén med Jesus, att han blev sänd till oss, var ju för att inkludera.
Mm.
Alltså, Gud ville möta oss, ta oss till sig. Och sen upplever man att många är exkluderade i det här.
Mm.
Jag har inget bra svar på det mer än att säga att ja, okej, Jesus är vägen till Gud, men det finns säkert väldigt många vägar till Jesus.
Tror du att han var den messias som judarna hade väntat på?
Ja, det tror jag.
För i så fall så skulle det ju nu råda frid och fred på jorden, för så beskriver de ju den messianska tiden. När han väl har kommit, då är det slut på eländet.
Det är ju inte säkert att judarna beskrev den situationen rätt. Bibeln säger ju inte så. De säger att Jesus är fredsförsten, men det är fortfarande så att vi måste ta till oss det budskapet för att freden ska gälla.
Mm. Men menar du att de kan ha missförstått?
Ja, de kan ha förväntat sig för mycket av denne messias, möjligen. Och att detta fridsrike så ligger längre fram än dock i tiden. Det kan man tänka sig. Jag vet inte, jag är inte säker på det. Jag bara tänker att Jesus säger själv att han är den som skulle komma. Och jag tror det.
När han föddes så flydde hans föräldrar så småningom till Egypten för att komma undan Herodes soldater. Vilket fick till följd att tusentals pojkar mördades i Palestina, Israel.
Mm.
Dels på grund av att de här tre, vad vi nu kallar dem, kungarna och vise männen, red fel, alltså första gången. Hur ser du på en sån beskrivning av Gud? Att han låter det ske, menar jag.
Alltså vi behöver ju inte gå 2000 år tillbaka. Titta på världens barn idag, det har vi ju redan pratat om. Gud kan inte göra detta. Eftersom vi människor strular till det. Det var ju Herodes som dödade barnen.
Jo, men jag tänker så här. Att om han nu skickar tre män via någon slags himlafenomen. Och det ingår också i hans plan. Vad är då meningen med att han inte visar dem fram till där Jesus är, utan att de rider till Herodes först? Så är, om man ska banalisera.
Ja, det ser jag ingen mening i och för sig. De missuppfattade och gjorde fel.
Ja, och det fick som konsekvens att tusentals barn dog, och det låter Gud hända alltså.
Ja, vad låter han hända idag?
Mm. Mm. Men tycker du, hur ser du på den gudsbilden? Jag tycker inte den är så sympatisk.
Alltså, min gudsbild är ju att Gud har lämnat över ett ansvar till människor. Och jag tycker att det är väl, det är sympatiskt om människorna gör rätt. Annars är det inte det, men det beror inte på Gud. Det beror på människorna.
Blev du besviken på honom någon gång?
Jag kan tycka att det hade varit kanske lite annorlunda om man inte hade gett oss den fria viljan. Men jag är inte säker på att jag skulle tycka att det var bättre, för då hade vi varit robotar. Och det är inte att vara människa.
Om Jesus ska vara det stöd och den kraft för mig som person, som han säger att han är och vill, vad krävs det då av mig för att uppleva det?
Jo, det krävs att jag ska leva i en relation med honom.
Men räcker det?
Alltså den här relationen måste ju bygga på någonting. Att jag ber, att jag läser Bibeln, att jag tar hjälp av andra som tror i den inbördes hjälpen. Ja, så tror jag.
För jag kan tänka, alla relationer drabbas ju av störningsmoment till och från. Mm. Och jag kan tycka några saker som har hänt i mitt liv, och det har säkert alla, eller det har alla, som man tycker att det här var inte så snällt liksom. Och relationen försämras av det. Och då undrar jag igen, var det mitt fel? Är det mitt fel när det går galet? Min mamma dog när jag var ung, eller liten, 10 år. Och det har jag liksom svårt att komma över, om jag ska vara ärlig. Jag gick dessutom i söndagsskolan och var väldigt lydig och bad och så vidare. Och det hjälpte inte stort.
Nej, det är ju så. Vi drabbas ju av olyckor, även om vi försöker följa Jesus. Det. Så är det ju.
Mm.
Och det är väl det igen då, att vi drabbas därför att världen är ond och människor är onda. Så.
Och olyckor.
Jag vet ju inte i det här fallet med din mamma vad som hände. Men jag kan ju inte enbart se det som att det är Gud som gör någonting.
Nej, alltså hon dog av en sjukdom som man gjorde för. Ja. Och här i den här kyrkan där vi sitter nu så sa man ju då att om man bara ber Jesus tillräckligt mycket om hjälp så får man den hjälp man vill ha. Och så blev det inte.
Man kanske inte borde sagt det så övertygande.
Säger ni inte det idag?
Vi kan inte lova att alla som är sjuka blir friska. Det är helt orimligt. Det lovar inte jag i alla fall.
De som ni ber för, skulle du vilja säga att de har större chans att klara sig än de andra?
Ja, det har de.
Tror du det?
Ja, det har de.
För att Jesus hör den bönen?
Ja, alltså det är inte säkert att bönesvaret blir att personen blir frisk. Men man får hjälp att klara en svår situation. Klara sig genom lidandet. Det kan ju vara en annan sida av bönesvaret. Men båda de kan funka. Jag tror nämligen att Jesus kan hela idag. Det är, som vi sa tidigare, kanske inte regel, för det är ju ändå under, men det kan hända. Men det är nästan alltid att han hjälper oss på något sätt genom lidandet. Så därför är bönen viktig oavsett.
Har du upplevt något liknande under?
Det är så att jag hade väldigt mycket migrän tills för ungefär 20 år sedan är det nog nu. Det var minst någon gång i veckan som jag låg pall. Till slut tänkte jag, nej men jag kan väl be min närgrupp, min husgrupp som jag tillhör att be för mig. Jag har inte haft migrän efter det.
Just den typen av berättelser hörde jag ju då också som litet barn. Och då tänkte jag så här, så orättvis han är som bara hjälper den ene men inte den andra. Tycker inte du?
Det blir ju så, därför så berättar jag detta väldigt sällan. Men när du ber mig, ta ett konkret exempel.
Mm.
Så jag tror inte att det är många ens i den här församlingen som vet om det här. Som du fick reda på nu.
Nej, men jag tänker att du själv skulle kunna tänka att det var orättvist.
Jag tycker att jag blev positivt behandlad. Nästan orättvist jämfört med många andra.
Mm.
Men vi har ju också förlorat ett barnbarn i cancer. Så vi har ju sett båda sidorna. Mm. Det hjälpte inga böner.
Nej.
Inte våra böner, inte församlingsböner. Så jag är liksom ganska, vad ska man säga, härdad i det här. När det gäller bönesvar. Jag vet att det kan bli så. Men jag vet också att det inte kan bli så. Och så lever jag. Men jag ber.
Mm.
Ändå.
Och vad ger bönen dig om den inte ger ett konkret svar?
Nej, men den ger ju den här som relationen. Att jag kan ändå ha tillit till Jesus på något sätt. Att han ser mig och han är med mig. Vad som än händer. Det ger mig bönen.
Och vad betyder det för ditt liv, tycker du?
Allt.
Ja.
Alltså jag ber ju varje dag. Och jag känner ju den här närvaron, relationen. Levande hela tiden.
Kan du ge några konkreta exempel på det?
Ja, det är väl som att beskriva sin relation till hustrun. Alltså jag känner ju hela tiden att jag älskar henne, även om jag är långt bort ifrån henne.
Mm.
Så att det är ju mer än det. Och sen ber jag att jag ska fungera när jag möter människor. Att jag möter människor med respekt och sådär. Jag tror att jag har svårt med det i min egen personlighet. Så där vet jag att Gud måste hjälpa mig. Därför ber jag. För jag kan vara ganska taggad så, mot folk. Så, och där upplever jag att Gud hjälper mig många gånger.
Att bli lite rundare.
Att bli lite, bemöta människor lite mer hyfsat. Så.
Är det någonting i din tro på Jesus, för vi fokuserar på honom, som någon dogm eller någonting man säger om honom, där allting står och faller, eller är det uppståndelse?
Ja, mycket står och faller med uppståndelsen, det måste jag säga. För att om inte det har hänt så är Jesus en vishetslärare. Naturligtvis helt underbar när han talar om hur vi ska förhålla oss till barnen och kvinnorna och ledarskapet och vad det kan vara, att vi ska ta hand om varandra, tänka på andra som man gör, tänka på sig själv och så. Mm. Det finns ju kvar, men själva grejen faller faktiskt. Det gör det. Ja. Den dogmen, om du kallar det dogm. Mm.
Ja, vad kallar du det?
Lärosats, men det är samma kanske.
Så om han inte uppstod så skulle det andra blekna i princip?
Ja, det skulle blekna och han skulle vara jämförbar med många andra.
Och den relationen som du beskriver att du har med honom nu, då skulle du känna dig lurad, är det så?
Jag skulle inte kunna ha den tilliten till honom som jag har idag. Och tro är ju egentligen att ha tillit. Mm. Det skulle inte funka lika bra.
Har det funnits någon dag eller någon tid där du liksom har tänkt nej? Det här håller inte.
Det händer hela tiden.
Ge exempel.
Det är när människor är jobbiga. Och det kan vara troende människor som är jobbiga. Då tänker jag, vad är det för nytta med detta? Att vara troende, det är ju inte något bättre. Då kan jag bli besviken, vet du, på människor. Mm. Men sen efter ett tag så kommer jag på, men det var ju människorna. Och så kommer jag tillbaka till tron. Eller när det hände något sånt som att vårt barnbarn gick bort i cancer. Det var en prövning, som att det var det faktiskt. Mm. Och då kan man svaja i sin tro. Mm. Och det händer väldigt ofta. Det händer inte så ofta att jag svajar i min tro på Gud. Men jag svajar i min tro på det vi gör alltså i våra sammanhang, i församlingen och... Jag blir lite osäker på mig själv och min trosrelation. Och så, hur funkar jag? Det kan jag bli väldigt så tveksam om det är rätt. Men jag har väl aldrig egentligen tvivlat på Guds existens. Det är inte det. Utan det är annat. Relationen kan vara mer eller mindre levande eller äkta. Så, över tid.